Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Epic Lifestyle-podden med mig, Sofie Resare. Det här är podden för dig som vill leva i ditt bästa jag. Förra veckan så var jag på ett event som heter Healthy Business som handlar just om hur vi kan skapa hälsosamma verksamheter och företag och även hur man kan bevara en hälsosam kultur i företaget eller i sin organisation. Och direkt därefter så gick jag till Epicenter och intervjuade Torgny Sten. Och Torgny han brinner verkligen för rörelse. Och vi pratade även om mental rörelse och så hade vi märkt att vi tolkade in olika saker där, så det var ganska intressant. Men vi pratade mycket om fysisk rörelse, om hur små rörelser kan göra en enorm skillnad för både barns utveckling, barn som har koncentrationssvårigheter och sådana saker. Men även hur stor skillnad det gör för till exempel då en stressad tarm som inte blir botad av medicin men som kan bli botad av 7 minuters rörelse varje dag. En annan sak som Torgny brinner för är vikten av att bryta stillasittandet och mycket, mycket mer. Ja, och vill du följa Torgny sen så finns Torgny på torgnysten.com, det är hans hemsida. Han finns på Facebook, Instagram och LinkedIn och där är det bara att söka upp Torgny Sten. Och sen så hoppas jag såklart att du följer Epic Living Sweden på alla sociala medier, LinkedIn, Facebook, Instagram och gå in på epiclivingsweden.com för där hittar du också allt om podden. Men nu så går vi över till samtalet som jag hade med Torgny. Hej och välkommen Torgny Sten till Epic Lifestyle-podden.
Tack Sofie för att jag får vara här.
Ja men vad kul att du vill vara med.
Jätteroligt.
Ja. Du, Torgny, hur skulle du vilja beskriva dig själv?
Oj, Mr. Movement. Jag vet inte. Nej, men jag, för mig är hela mitt liv har handlat om rörelse på olika sätt. Så att, det är klart att det är en grej som är viktig för mig. Och det har gått lite i vågor, jag är lite periodare. Just nu är det mycket rörelse. Jag ska springa långt i november här, så jag har sprungit mycket i år.
Du, är inte du för gammal för att springa så där långt?
Tvärtom, det är nu jag ska springa så här långt.
Jag måste
springa så här långt nu när jag har blivit äldre. För gör jag inte det så blir jag ju gammal.
Vad är äldre då för de som inte känner dig?
Jag är 55, fyller 56 på juldagen. Det är jag och Jesus. Jag är framförallt så är jag fyrbarnspappa och partner till min hustru. Det är liksom det som är mitt epicenter. Och sen är det en massa saker runt omkring det som på något sätt ska försöka få ihop livet med jobb och intressen och passion och alltihopa det här som det är populärt att prata om. Så att, men mycket handlar om rörelse i olika former.
Och det är dagens tema får vi säga.
Ja, det blir det så.
När du är med.
Ja.
Men vi pratade här innan, rörelse, och du tänkte också på dina olika karriärval som du har haft innan, att det har handlat om. För jag tänkte mental rörelse, då tänkte jag mer så här, mental utveckling, men då kopplade du det till också alltså organisatorisk rörelse när du har kommit in i organisationer och ändrat om och så, och det är ju också en rörelse. Det var så kul att vi hade olika, alltså, tolka in olika saker där.
Ja. Jo, men det är nog lätt att hamna där, tror jag. För mig så har det handlat enormt mycket om att sätta organisationer i mental rörelse, mental förflyttning. Jag jobbade med mässor i ett amerikanskt datatidningsförlag. Alla system handlade om hur man säljer spaltmillimeter i tidningar, medan vi sålde 20 000 kvadratmeter på en mässa. Det var ganska intressant när man skulle skriva veckorapporter, månadsrapporter och kvartalsrapporter och avvikelseanalyser och såna här saker. Det var inte mycket som stämde, så det var ju jättetufft. Sen så hamnade jag på Aftonbladet och var med och startade Aftonbladet.se, den kommersiella delen där. Och att jobba med internet i medievärlden 1996, när e-post liksom var nytt. Va? Mm. Det var också väldigt mentalt utmanande för många. Många blev rädda, vad händer med jobbet? Blir jag av med det nu när internet kommer? Och så vidare. Alltså klassiska förändringsprocessfrågor. Mm. Jag var med och startade ett bolag som digitaliserade produktion och distribution av dödsannonser. Också spännande att vara med om. Det flyttar en hel bransch från ett läge, gammalt produktionssätt med mycket fel, till ett helt nytt sätt att göra det. Man flyttar ansvarsområdena för produktionen och så vidare. Också mycket rädslor och broms kring det i vissa fall och andra som tycker det är jättespännande. Väldigt tydligt hur det här med alltså 10% tycker att det är kul och vill vara med och sätter igång direkt. 10% står och tittar på och undrar vad som händer, och resten är allt ifrån att obstruera till att faktiskt förstöra liksom hela förändringsprocessen. Sen hamnade jag på Sydsvenskan ytterligare några år senare och var i princip i samma läge 10 år senare. 2006 kom jag till Sydsvenskan och då var det nästan exakt samma frågor som det var 1996 på Aftonbladet. Så, så att det kändes ju lite så här déjà vu. Liksom. Vad har jag... Har ingenting hänt? men det är intressant. Människan vill ha förändring men är inte så förändringsbenägen. Så att ja. Så för mig är det mycket, när jag pratar om mental rörelse så är det jag tänker på, organisationsutveckling.
Mm, det var så intressant för jag har inte tagit den kopplingen alls.
Nej. Ja, det får jag ju tänka på också, då får jag kanske bli bättre på att precisera det när jag uttrycker mig.
Ja, kanske. Ja. Alltså, inget är rätt och fel, men det är att man väger in olika saker. Det här med kommunikation och som är det svåraste av allt, kanske.
Yes.
Ja, men sen är det en hel del fysisk rörelse.
Ja,
hos dig.
Ja.
Alltid varit.
Alla raster i skolan handlade ju bara om en sak. Det var att springa så fort man kunde till fotbollsplanen, så länge det var hyggligt varmt ute. Och så körde man fotboll tills man var helt dyngsvettig och sen kom man in i klassrummet och var någorlunda lugn. Ja, på vintern var det ju andra grejer. Så att jag fotboll, ishockey, squash. Tennis har jag spelat en gång, vunnit, vann den matchen, sen har jag aldrig mer spelat. Jag inser att jag kommer inte göra om det.
Sluta på topp.
Sluta på topp. Mina handleder från squash var inget bra i tennis. Men det som framförallt idrottsmässigt, det som jag har varit mest intresserad av, det har varit segling. Jag har seglat ganska mycket och älskar hav och vatten i olika former. Och att liksom driva ett seglingsprojekt med alla de detaljuppmärksamheten som gäller för att se till att allting funkar när det väl ska, men också teamet som sådant. Hur lever man ihop ett antal dygn i någonting som bara hoppar och skakar och kastas runt och det är kallt och blött och fuktigt. Och
man kan ju stanna på land, tänker jag, då, som en landkrabba.
Kan man göra, men det är roligare på vattnet.
Nej, men där är ju mycket mental styrka också att kunna hantera.
Ja. Mm. Och idag ser ju seglingen helt annorlunda ut. Så idag är det ju extremt mycket både mental och fysisk styrka. Tittar man på America's Cup idag så är det helt galet. Det är ju liksom flygplan kombinerat med ultra, eller vilken ultra, eller multisport du vill liksom. Det är helt galet.
Mm.
Men sen har jag ju varit idrottsledare också och tränat barn och ungdomar, framförallt i ishockey, och suttit som ordförande i gymnastiksektion ett antal år och varit med och startat golfklubbar och lite såna här saker. Mm. Så jag har hållit på en del med rörelse där också.
Mm. Men sen var det någonting som hände med en av era söner.
Ja, vi har ju 4 barn och det är ett livsprojekt som verkligen håller en i rörelse hela tiden. Och ett av våra 4 barn, Niklas då, fick i andra klass på hösten så fick vi reda på att han var en potentiell skitunge. Jag vet inte om fröken sa det, men det är det jag kommer ihåg. Han kunde inte räcka upp handen, han satt inte still, han gick omkring i klassrummet, han pratade rätt ut, han kunde inte läsa, räkna, skriva. Det var liksom i princip, det var ingenting som var bra. Och vi fattade inte riktigt det där, för vi tyckte att han var som vilken åttaåring som helst. Jag som hade hållit på med idrott tänkte att det kanske hade med mognad att göra. Man brukar säga att det, när jag höll på med idrott så sa man på Hockeyförbundet att det var 5 års mognadsspann. Tittar man på hjärnforskningen idag så pratar man om 5 års mognadsspann. Idag pratar man om 8 års mognadsspann. Det vill säga, har du 10-åringar så kan du ha 14-åringar och 6-åringar och allt däremellan i mognad.
Ja, just det. Mm.
Så vi tänkte att om det nu är en 5-8 år i mognad, kan det inte handla om att han bara är lite omogen och sent utvecklad. Men det ville fröken inte riktigt lyssna på, så att de skulle ha in resurser och grejer för att hjälpa honom, vilket vi tyckte lät bra. Det här var på hösten och hans resurs skulle komma in efter jul, och vi kände att vi kunde inte vänta till efter jul. Så att jag hade jobbat ganska mycket med snabba rörelser då, under alla de idrottsår som jag hade hållit på. Men sen hade jag också kommit i kontakt med långsamma rörelser och lärt mig en hel del om det, och använt på mig själv för att hantera stress och press, använt på andra näringslivsledare för att hantera stress och press, och sett att det funkade, jobbat på idrottare som också hade mycket stress och press i livet liksom. Så att jag tänkte att vad skulle hända om vi tog de här rörelserna och provade dem på Niklas. Det jag visste var att det kunde inte bli sämre. Det fanns inga negativa biverkningar. I värsta fall så hade vi lagt tiden och så hade vi fått en mysig stund tillsammans. Så vi la alla 4 barnen på golvet på rad bredvid varandra, och sen så satte vi igång och gjorde långsamma rörelser. Och det blev, vi har något som heter 7x7, 7 minuter om dagen, 7 dagar i veckan i 7 veckor. Och det blev ungefär 7 minuter per barn och dag. Vi höll på i 3 månader. För Niklas del så blev det här en huvudnyckel när det gäller framgång i skolan. Det räddade honom helt enkelt i skolan. Men vi kom tillbaka några månader senare på ett nytt samtal som vi trodde skulle handla om resurser och vad de hade gjort för att hjälpa Niklas. Så säger fröken, wow, det är så spännande med Niklas. Och vi säger, wow, vad är det som har hänt? Jo, men han läser och han räcker upp handen och han gör det och det och det. Och det liksom börjar rulla åt rätt håll. Va? Han hade till och med alla rätt på veckans ord.
Det är helt fantastiskt.
Ja, det var helt magiskt. Och vi blev nyfikna på, vad har ni gjort då?
Ja.
Och fröken säger, nej, men vi har inte gjort någonting. Och vi bara, va? Ja, men den här resursen och det då? Nej, men det tog lite tid och vi hittade ingen resurs. Och vi upplevde att det började liksom rulla åt rätt håll. Så att vi har faktiskt inte gjort någonting. Och då frågade jag om hon var nyfiken på att höra vad vi hade gjort under de här månaderna som vi såg senast. Och då tittade hon lite stressat och obekvämt på klockan. Och när jag började prata om rörelser och grejer. Så att hon sa att det fick vi nog ta en annan gång. Och den andra gången har inte uppträtt ännu då. Och nu går Niklas på gymnasiet och är 1,96 lång och har liksom en innebandy karriär där han spelar i A-laget i Trosa där vi bor. Och så det, för honom har det blivit jättebra.
Mm.
Men det är väl lite så det har varit. Vi har jobbat jättemycket med rörelser och det har funkat väldigt bra inom väldigt många områden. Min fru botade en ulcerös kolit, en kronisk tarminflammation som hon hade ätit medicin för i 2 år. Den botade hon under den tiden som vi jobbade med Niklas, för hon bestämde sig då för att kasta sin medicin, eller rättare sagt sluta äta den under de här 3 månaderna, för hon visste att hon hade ett återbesök ungefär 3 månader bort. Och så körde hon rörelse själv också varje kväll under den här tiden, och när hon kom tillbaka till läkaren så blev hon friskförklarad, för han hittade inte spåret av den här ulcerösa koliten. Så det var ytterligare bevis på att rörelser var något, att det finns en kraft i rörelser och det påverkar en massa olika processer.
Vad som hände då alltså med tarmen? Liksom. Var det att det lugnade ner tarmen? Eller?
Det så vitt jag har förstått så är ulcerös kolit, eller i hennes fall i alla fall, så är det stressrelaterat.
Mm,
och när hon blir stressad så sätter det sig på magen. Så för hennes del så handlar det om att hantera stressen.
Mm.
Medicinen var ju, det var ju liksom symptomlindring, men det botade inte orsaken.
Nej, nej.
Det vi kunde gå på nu då var orsaken. Så att för henne är det här ett sätt att hantera stressen. Så att när hon känner stressen ökar, då slår hon på mera rörelser. Och då kan hon hantera så att hon slipper hamna i den här sitsen igen.
Men skulle hon inte lika gärna kunna gå lugna promenader?
Mycket möjligt. Nu var det här någonting som passade henne. Hon gjorde rörelserna i sängen på kvällen.
Jag bara funderar liksom.
Men så kan det mycket väl vara. Det föll sig så nu för henne att hon gjorde rörelserna på kvällen i sängen innan hon skulle somna, och gjorde dem ganska strikt under de här 3 månaderna. Så att,
och tar det 7 minuter så är det inte mycket att skylla på.
Nej, sen somnade hon ganska snabbt. Så att det blev nog inte så många mer minuter tror jag varje kväll innan hon somnade. Men hon kunde kanske ha gjort andra saker, det vet vi inte. Nu vet vi att det här funkar.
Mm.
Ja. Sen dess har det kommit massor med forskning som visar just vad det betyder, alltså vad fysisk aktivitet betyder. Så det är mycket möjligt att hon hade kunnat gå promenader 30-40 minuter, men kanske då med fått göra det varje dag istället. Mm. Och då var det kanske 7 minuter i en stressad quick fix värld bättre för henne just
nu. Ja, precis. För en promenad på 7 minuter lär ju inte hjälpa så jättemycket.
Nej, jag tror inte det.
Nej. Men de andra barnen då, som inte hade några liksom problem, såg ni några andra alltså positiva effekter på dem?
Den som framförallt har varit nyfiken på dem har varit vårt äldsta barn, Sofia, som nu är, hon fyller 24 här, vilken... Nej, det gör hon inte, hon fyller 23. Hon är 2017 nu. Hon är född 94, men hon fyller 23. Hon är väl den som har provat mest att använda delar av rörelserna för att hantera stress i olika situationer. Hon har pluggat teater på gymnasiet och sen läst film i Los Angeles. Och det är ju ganska utmanande, apropå mental träning. Och då har hon behövt använda en del av de här verktygen för att hantera stress och press i situationer som hon har tyckt har varit utmanande. Det vi sen upptäckte, som för henne kanske har varit den största skillnaden, det var att vi i samband med rörelserna då, när vi hade lärt oss att det funkade, och då var det nästa steg att titta på, det var kosten. Hur kan vi jobba med kosten för att uppnå de resultat vi behöver? Så då la vi om det, jag tror jag, på i 6 månader och hade i princip hotellfrukost med kokt ägg, stekt ägg, äggröra, omelett. Vi bytte ut bröd och vi käkade mera grönt och vi gjorde alla möjliga saker för att se vad som hände. Och det var inte alltid så att ungarna hoppade upp och sa, yes vad kul, va? De ville ha sina marmeladmackor och det som vi kanske hade hållit på med innan. Men när Sofia kom hem då i 9:an någon dag där och sa att pappa, jag måste faktiskt hålla med. Jag märker att jag har bättre energi fram till lunch om vi till exempel har ett prov eller någonting. När jag äter den frukosten som du har föreslagit kontra det jag brukar äta.
Mm.
Och då kände jag ju som yes, då var det värt varenda dag de här 6 månaderna att hålla på.
Och att ni gjorde en sån hotellfrukost, var det för att det alltid skulle finnas något som passar dem? Eller?
Nej, den ena ville inte ha kokt ägg, den andra ville inte ha äggröra, den tredje skulle ha omelett. Alltså det gäller ju att få i de grejerna. Och då fick vi gå upp en halvtimme tidigare för att se till att det funkar.
Mm.
Men det var det värt. Och idag så märker vi när andra barn frågar våra barn, eller när lärare frågar våra barn om olika typer av hälsofrågor, så märker vi, eller de blir ganska förvånade över att inte andra har den uppmärksamheten som kanske de har vuxit upp med. Och när de hör vad andra barn käkar så kommer de många gånger hem och säger att men jag har ju kompisar som heter godis till frukost. Det är Nutella-mackor och det är liksom allt möjligt skojigt.
Men hur stor skillnad var det? Du sa innan åt de marmeladmackor till frukost.
Kunde hända att de käkade lingongrova med liksom hallonmarmelad på. Och drack, inte O'boy, för O'boy har faktiskt varit förbjudet sedan jag var liten. Men kanske varm choklad.
Mm. På kakao då? Kanske.
Det kunde vara såna här franska Yoplait-yoghurtar. Mm. Till med massa tillsatt socker och massa såna här saker. Va? Och det var ju bara att ta bort. Och det kan jag säga, det var inte populärt att ta bort yoghurt med tillsatt socker. Va? Det var ett stort gnäll om det. Men det var bara att göra.
Mm.
Det var inte så mycket att välja på.
Och hur väljer de nu då? När de är större och kan välja mer själv. Hur väljer de att äta?
Ja, men det är ju jag som styr det. För det är bara att se till att handla hem de här grejerna. Mm. Eller bestämma att det här kan ni äta på helgerna. Mm. Men på vardagarna så käkar vi det här. Då är det turkisk yoghurt. Det kanske är nötter och pumpafrön och chiafrön eller vad det nu kan vara. Ja, du vet. Och sen så mera frukt, mera grönt. Mm. Och där är det lite olika. Något av barnen är inte alls någon grönsaksätare. Där har vi en strid kvar. Liksom. Men han är 21 och amfibiesoldat idag, så det är svårt att... Han får väl gå sina egna vägar och lära sig vad som funkar för honom. Liksom. En cool stridsbåtsförare sätter man sig inte på hur som helst idag.
Nej, den fighten kanske man vill vara utan ett tag.
Ja, han får väl lära sig med sina egna upptäckter idag.
Ja. Men sen gick ni vidare med era rörelser. Och
ja.
Hur kom det sig att det har ju blivit en bok av det här, 18 smarta rörelser, stärk din hjärna, må bra och nå dina mål. Det är perfekt.
Det är faktiskt andra upplagan. Ja, först blev det något som heter Creative Children Camp. Jag, ungefär som det här hände, vår resa med Niklas, så kunde jag läsa i Malmö för andra eller tredje året
idag. Då bodde ni i Malmö.
Då bodde vi i Skåne, precis. Vi hade lämnat Stockholm, vi flyttade till Skåne. Och jag kunde läsa i tidningarna där nere att... vart fjärde barn gick ut grundskolan med ofullständiga betyg. Och jag började fundera på vad blir det för samhälle? Det finns ganska mycket forskning kring betyg, arbetslöshet, psykisk ohälsa eller psykisk hälsa, vilket man nu föredrar att prata om, och självmordsfrekvens, och framförallt bland män. Och det här kände jag, det vill inte jag, ett sånt samhälle kan inte jag vara med och bidra till, om jag vet om att det är så här och jag ser kraften i rörelser. Så vi började åka runt i kommuner och skolor och försöka komma in där och prata om det här, och ganska lite intresse. Till slut träffade jag en specialpedagog som hade jobbat i 30 år i en av Malmös mest utsatta skolområden. Och som hade jobbat i princip så som vi hade gjort intuitivt, och som hade hur mycket resultat kring det här som helst. Så att vi teamade upp oss och försökte få till forskningsstudier tillsammans med Malmö högskola. Vi drog in sponsorer som skulle finansiera det hela. Men det fanns alltid någon ursäkt till varför man inte skulle forska kring rörelser. Så till slut så startade vi Creative Children Camp. Jag drömde om att starta veckocamper för barn och föräldrar som liksom behövde få ordning på tillvaron. Och kanske göra en crash course på en vecka. Det som vi gjorde på 6 månader eller på 9 månader. Det kanske vi kunde hjälpa dem med på en vecka. Men jag insåg att vi kommer inte få låna folk en vecka i dagens stressade samhälle. Men kan vi få låna dem en helg i alla fall, så var vi tacksamma. Så vi körde helgkurser med barn och föräldrar. Vi trodde ju först och annat att det var barnen vi skulle jobba med. Men när vi höll på ett tag så visade det sig att det är faktiskt jag som förälder som köper hem maten. Det är jag som bestämmer när barnen ska sova, spela, leka, göra läxor, vad det nu är. Det är jag som sätter ramarna och styr alltihopa det här. Och det vi upptäckte var att många av de här familjerna orkade inte riktigt hålla i ramarna. Det krävde så mycket att liksom bara hålla igång verksamheten med många gånger krävande barn. Så att de orkade inte riktigt med det här. Så det var otroligt spännande. Jag tror vi körde 30 camper under tiden vi bodde i Skåne. Mm. Några i Stockholm, de flesta där nere. Och sen har vi kört några 2014. Sen har jag varit in i en annan verksamhet mellan 2014 och 2016. Så det har inte blivit några. Men nu håller jag på, känner att jag behöver köra det här igen då. Behovet är inte mindre idag än vad det var för några år sedan.
Absolut inte, men nu är det kanske ännu högre medvetenhet.
Ja, det har hänt en del på de här åren, vilket har varit bra. Boken kom till därför att de som hade gått kursen de kände att de ville ha någon inspiration när de lämnade. Hur ska vi jobba vidare? Och vi tyckte, men hur svårt kan det vara att göra diagonala, korsande, roterande rörelser liksom? Men det var svårt. Så då skrev vi vad vi tänkte var ett häfte för att folk skulle liksom ha med sig. Men boken har sålt någonstans runt 3-4 tusen ex. Det är liksom, den fyller en funktion ute på alla möjliga ställen.
Ja, det är liksom det är som en handbok alltså. Ja. Jag bläddrar lite i det här, kanske stör i djuret, men det är ju inte komplicerat.
När jag skrev boken så hade jag en dröm om att en 5-åring skulle kunna ta boken, titta på en bild och sätta igång och göra rörelserna. Och jag har faktiskt fått mejl från folk som beskriver hur att barn har, när boken har kommit hem så har barnen tagit boken och gjort en rörelse. Kanske lagt sig sova i kopplingen eller vad det nu är för någonting, och liksom känt att det lugnar dem, och då funkar det som man vill. Och sen vill man läsa på teori bakom och tankarna kring det här, så då kan man göra det när man är mogen för det.
Och det är väldigt pedagogiskt, för det är en bild här då man ska jonglera, och så olika symboler för tempot.
Ja.
Kanin, katt eller sköldpadda. Alltså är det orange då för katt, och så ser man, men det är katttempo.
Ja, det här, jonglering kan man ju faktiskt göra i alla tempo. Så den där illustrationen betyder att du kan göra både i snabbt tempo, lite mer medvetet långsamt tempo och superlångsamt tempo. För att vissa rörelser...
Ja, just det, nu ser jag, för det är olika.
Det är olika på olika rörelser.
Här är sköldpaddan då, långsamma rotationer i sköldpaddan.
Ja, och det var den som min fru gjorde till exempel i huvudsak, säg 80% av tiden, när hon jobbade med sina rörelser på kvällarna. Så det är tanken med de där illustrationerna. Anledningen till att vi har gjort just de rörelserna i just boken är därför att de kan man göra själv. Vi har ju många rörelser där man kanske behöver vara två. Och då är det ingen mening att göra dem i boken, därför det är inte säkert att man har någon som kan hjälpa en. De ska också kunna funka i ett klassrum och göra utan att behöva bygga om klassrummet, utan att behöva byta kläder. Vi pratar mycket om jag tycker att 100 timmar, som Fridolin säger, det är för dåligt och det är för sent. Vi behöver 1000 timmar mer idrott i skolan. Eller rättare sagt, inte idrott, för det blir fel där. Vi behöver mer fysisk aktivitet. Då behöver vi koppla ihop både idrott och fysisk aktivitet på andra sätt. Springa runt skolgården, göra aktiviteter i klassrummet, utanför klassrummet. Och det är det vi har försökt driva. Vi drev det så långt så att vi faktiskt fick till en pilotstudie i 2 stycken Trosa skolor. För att det har ju gjort mycket forskning kring rörelse i skolan.
Ja, det finns ju en Brunkeflo-forskning.
Det finns massor med forskning. Från Skåne, till exempel. Ja, det finns massor med forskning där, men Brunkeflo-studien är den som är mest känd. Mm. Men den handlar ju om mer idrott. Vad händer om man har idrott 30 minuter om dagen? Och det fungerar bra, det är såklart. Det vi ville titta på, det är vad händer om man bryter stillasittandet i klassrummet för att göra rörelser. Och för oss så var det så att det enkla var att använda våran bok. Och då lyckades en utav 600 föräldrar snöa in på att det här var någonting som inte var vetenskapligt. Och det var det inte, därför att det var inte forskat på. Det var därför vi ville göra en vetenskaplig, eller en pilotstudie, för att se om det fanns underlag för att göra en djupare vetenskaplig studie längre fram. Mm. Så det var lite liv om det där, och vi fick lite medieuppmärksamhet som väl inte var rakt igenom positiv. Men det är så intressant, för vår studie handlar inte om vilken del av hjärnan påverkas av den här rörelsen, utan vad händer när vi bryter stillasittandet. Och när det gäller stillasittande idag så finns det ju hur mycket forskning som helst. Jag vet inte hur många rapporter och artiklar som har skrivits om hur farligt stillasittande är. Det kallas för det nya röka. Mm. Och här i Sverige är vi bäst på att sitta still i hela Västeuropa, kanske till och med i världen.
Mm.
Sen har det ju kommit böcker, till exempel Hjärnstark, som ju liksom...
Anders Hansen.
Ja, Anders Hansens Hjärnstark, som ju verkligen visar på hur viktigt det är med rörelse och fysisk aktivitet. Därför att jag har tagit ner en del av de här rapporterna för att titta på när man pratar om pulshöjande, vad betyder det? Och många av de studier, faktiskt den som Anders Hansen uttrycker sig var mest livsomvälvande, vad man ska säga, den är ganska lågintensiv. Alltså, då promenerar man 3 gånger i veckan och får ganska stora effekter på hippocampus som har med minnet att göra.
Mm.
Så att när man säger pulshöjande så får man vara lite försiktig. Alla behöver inte ut och springa. Jag brukar säga att alla behöver inte träna, men alla måste vara fysiskt aktiva. Varje dag.
Och faktiskt, det finns ju studier från Stanford där man har kört runt personer i rullstol. Bara att man har sett natur.
Ja.
För det är vackert runt Stanford. Mm. Så man, alltså, och sen testat då minnet mot då att någon kört runt där det inte var så vackert. Och att bara det stimulerar just att...
Miljön har betydelse.
Den gröna miljön också, naturen. Absolut, naturen, absolut, och då har man inte ens rört på sig.
Nej.
Så att, för alla kan ju inte röra på sig.
Så är det. Jag, efter att ha suttit i 2 säsonger som verksamhetsansvarig för en golf- och hotellanläggning så kände jag att jag ville gå tillbaka till det här med rörelser och föreläsa och sälja bok och liksom komma ut och jobba med det som jag en gång började med. Mm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och som också var skälet till att jag egentligen hamnade på den här golfanläggningen. För vi ville skapa ett inspirations- och kompetenscenter kring rörelser. Det var ett antal entreprenörer i Trosa som ville göra det här.
Mm.
Och det under tiden nu då som jag bygger upp det här igen. För det, man vrider inte bara på en knapp och åker ut och föreläser. I alla fall har det inte varit så för mig just nu. Men så jobbar jag som idrottslärare.
Mm.
Och det är ganska... Det är både inspirerande, därför att jag känner att jag kan bidra och göra en skillnad, men det är också ganska skrämmande att se hur barn idag har svårare att utföra ganska enkla motoriska rörelser som liksom, alltså hoppa över en bom som är 30 cm hög. Det kan vara en jätteutmaning, så då får vi börja hoppa över ett rött streck på golvet och sen så kanske hoppa över en kon och sen hoppa över den här fortfarande 30 cm höga bommen. Så jag tror att för mig så är det så att vi utsätter våra barn för ett gigantiskt experiment där vi inte vet vad resultatet är, med mobiltelefoner, med stillasittande, med liksom hela upplägget så som det ser ut idag för barnen, med kost, med födoämnestillsatser och färgämnen och massa annat skoj som vi liksom har stoppat i maten. Alltså det händer, det är en cocktail som vi serverar våra barn idag som vi inte vet var den tar vägen. Och det måste jag göra någonting åt. Mm. Annars så kommer jag inte kunna se mina barn och barnbarn i ögonen.
Ja, det är fortfarande en enorm okunskap, vilket är så märkligt.
Ja.
För jag tycker vi är så upplysta, men det är, när man är ute och pratar, alltså det är väldigt okunskap.
Ja. Ja, men det är bara att ställa på Ica en fredag.
Ah,
titta cool. På Ica, eller vilken...
Eller måndag ännu värre. För att alltså, om det ser ut som fredagkväll i kundvagnen på måndagen, då är ju hela veckan en fest,
ja,
så att säga.
Ja, alltså. Ja. Men det är inte mycket som kroppen behöver som läggs på bandet på Ica eller Hemköp eller var man nu handlar någonstans. Mm. Men liksom, och jag blir lätt förskräckt över det här. Förut så var jag nästan på väg fram och säga till. Alltså, hur
det kommer inte att funka.
Hur kan du göra det?
Det kommer liksom inte att funka.
Nej, jag tror inte det. Jag har slutat med det nu. Jag
var jätteglad för vår dotter, vi har en dotter. Hon har börjat på en nystartad skola i Leksand som heter Excel. Där har de fysisk aktivitet 30 minuter varje dag.
Perfekt.
Ingen kiosk på skolan.
Perfekt.
Inga mobiltelefoner.
Nej.
De två sista grejerna är det stor frustration kring hos kanske eleverna.
Ja.
Och så är det lite andra faktorer. Så det är jättespännande och det är jag väldigt glad för.
Alltså det här med mobiltelefoner, ny teknik, det är liksom, det finns massor av bra med ny teknik. Sen kan man då diskutera när det ska användas. Och jag ser många barn som har tillgång till mobilen, paddan, sin Chromebook eller vad det nu är för någonting. Och kanske då frestas att gå in och kolla på YouTube-klipp och grejer som inte alls har med det som ämnet handlar om eller som lektionen handlar om. Och där gäller det att hitta saker som gör att det fungerar. Men så det här med mobiler inte, det är en jättesvår fråga. Jag kan inte säga att de inte ska ha mobil i skolan, men man måste ju kanske välja sina tillfällen när de ska ha det och inte ska ha det. Lite grann.
Ja, för det är också en annan fråga. Det är lite utanförskap och
jag vill att ungarna ha mobil idag, för jag blev inkallad som vikarie idag. Jag skulle ha haft min Stockholmsdag som jag har på torsdagar. Mm. Men jag blev inkallad som vikarie och fick en fråga om en elev fick använda sin mobil, för det stod i boken. Lös den här uppgiften med hjälp av din mobil. Hon skulle söka efter grejer. Och då är det svårt att säga nej, det får du inte. Och jag tycker faktiskt att där finns det absolut ett användningsområde som jag tycker man ska uppmuntra.
Mm. Och i den här skolan har de ju datorer då, så att du använder dem då.
Ja, vilket ju...
Mac är alltså säger jättefina datorer, så att det är ju en bonus då.
Absolut.
Kanske kompensera att man inte får någon socker och inte får leka med telefonen på rasten.
Ge
och ta lite grann.
Ja. Ja, men det är väl baksidan. Många av de här spelutvecklarna vet ju, precis som många andra gör, hur hjärnans belöningssystem fungerar och bygger givetvis med levels och andra saker som ger dopaminkickar och triggar hjärnan, vilket ju är precis samma sak som vilket beroende som helst, om det är alkohol eller droger eller sex eller träning eller vad det nu är som jag är beroende av. Alltså och det kan jag tycka är lite läskigt. Vi får se hur man kan bryta det.
Mm. Ja, det är en nöt att knäcka.
Ja. Men det intressanta är att det är vi vuxna faktiskt som är förebilder. Det är ju inte så att barnen gör många gånger som vi gör. Nu tror vi att barnen är på väg förbi oss i ett antal olika områden, eller inom ett antal olika områden. Men jag föreläste häromdagen för Länsstyrelsen och då fick jag en fråga om just det här. För jag sa, uttryckte mig på ett sätt som gjorde att en person kände att vi kan inte backa, fick jag liksom frågan. Alltså, hur menar du att vi ska backa? Alltså, vi måste ju utvecklas framåt. Men nej, jag är inte säker på det. Det kanske är så att vi måste backa. Alltså, vi kan göra såna här checker, va? Hur ekologiska eller hur miljöriktiga är vi, om man fyller i en massa grejer, om hur jag äter och hur jag tvättar och hur jag gör allt möjligt, hur mycket åker jag bil och allting. Sen så fyller du en flygresa. Alltså du kan vara hur duktig som helst. Så kryssar du en flygresa. Och då rasar hela systemet. Och då kanske det är så. Nej, men det går inte att flyga utomlands 2-3 gånger om året. Utan det är liksom, jordklotet klarar inte det. Vi kanske får hitta andra vägar då för att fylla vår fritid med meningsfulla aktiviteter. Så jag är inte säker. Alltså höjdhopp, då måste man knäböja ibland, för att komma lite högre. Och vi kanske är i ett sånt läge i våran utveckling.
För att kunna hoppa högt bör man kunna hoppa ner från någonting som är högt.
Ja, dessutom. Och ibland det är som pilbågen dras tillbaka för att kunna skjutas iväg. Och vi kanske är i ett sånt läge där vi får backa bandet lite grann och titta på oss själva och se hur länge ska vi fortsätta leva på någon annans bekostnad.
Mm.
Och framförallt när det gäller våra barn. Alltså det ja, det här kan man prata mycket om.
Ja, precis. Men jag tänkte på en sak som jag nämnde i början. Du ska ju springa långt i november.
Fast jag ska inte det nu. Eller det beror på vad man jämför med. Jag hade ju tänkt springa Kullamannen 100 miles för första gången i mitt liv.
Ja, just det. Men du hade ett högre syfte med det. Det var inte bara egot.
Nej, det är två saker egentligen. Eller tre kan man säga. Men det ena är ju att jag behövde ett rejält mål. Så att jag tog tag i mitt eget självledarskap och inte kunde fuska. För jag visste att stå på startlinjen och ha fuskat när jag skulle springa 100 miles. Det blir inget roligt.
Inte den terrängen.
Jag har sprungit där nere en gång. Det är tufft. Så att det var den ena grejen, träna självledarskap. Den andra var ju att försöka inspirera till att faktiskt få igång 1000 timmar fysisk aktivitet i skolan. Jag kommer att springa, men jag kommer inte springa 100 miles. Därför jag lärde mig under Ultravasan att det går att springa sönder sig. Mm. Jag gjorde inte det, men jag tror att hade jag sprungit 100 miles då till exempel, då hade jag gått sönder.
Mm.
Då hade jag fått gigantiska problem med senor i vristerna framförallt.
Mm.
Och då tar jag det som en varningssignal. Vilket var syftet med att springa på Ultravasan. Dels lära mig mer om hur vad händer. Jag har sprungit en mara som längst i fjällen. Vad händer när jag springer längre? Nu regnade det i 70 km utan 90 tror jag, så det var ganska blött. När folk bytte skor i Evertsberg så de var ju lika blöta innan de ens hade börjat springa igen, för det var som en stor sjö liksom, mellan fäbodarna där uppe. Så jag gjorde inte det, utan jag bytte i Hökberg istället, och då hade jag fina torra strumpor. Jag hade samma skor, men jag hade i alla fall torra strumpor, vilket var rätt skönt för den blånagel som jag just hade fått omtejpad då. Men jag lärde mig att det går att springa sönder sig, och därför så kommer jag skjuta på de 100 miles historierna till nästa år.
Mm.
Däremot kommer jag springa det som kallas dubbeldöden då, som är en det är 44 kilometer. Och det känns ju, alltså det är spännande vad som händer med dina komfortzoner. Om jag nu tänker på någonting som jag kan tycka är lite jobbigt, men det är jobbigt att gå dit, jag kanske tar bilen, eller jag orkar inte bära hem den här kassen utan jag väntar tills jag har bilen. Och så kommer jag tänka, men vänta nu, du sprang 90 km efter att ha sovit, du har jobbat en hel dag, du har sovit en och en halv timme i bakluckan på bilen, du har käkat 2 24-hour meal-påsar på liksom 90 km och du tycker att det här är jobbigt, skärp dig liksom. Så det händer någonting med det mentala när man gör såna här grejer.
Mm.
Så det är spännande. Men som sagt, muskler, kondition, inga problem, benvävnad, skelett, behöver lite längre tid, och senor och muskelfästen och såna här saker behöver ännu lite längre tid. Jag brukar säga 3-6-9 månader, och jag har haft 7-8 månader på mig att förbereda mig för det här, och det är, för mig är det för kort tid. Sen om det beror på att jag är 55 eller om det beror på att kroppen faktiskt behöver mer tid för att anpassa sig, det kan jag inte svara på.
Nej.
Men jag kommer i alla fall springa långt, och har sprungit, jag hade ju aldrig sprungit så här långt hittills i år om jag inte hade haft det här målet framför mig.
Nej,
det har varit grymt.
Jättebra, ja. Härligt. Vad ser du annars framför dig? Du vill ut och predika, håller på att säga.
Ja.
Ja, men alltså föra ut budskapet om mer rörelse till framförallt barnen.
Ja, alltså det är skillnad på information och motivation. Vi vet, alltså det jag pratar om är ingen rocket science, och det är egentligen inget nytt.
Mm.
Men vi gör det inte. Jag såg någon studie som visar att 50% av befolkningen tror att de rör sig 30 minuter om dagen, medan det är 1% som gör det.
Eller var det inte 7 faktiskt?
Nej, en. Stod det i den här studien, men sen stod det lite längre ner, att det är 20-25% av de vuxna befolkningen som idrottar. Så jag är inte riktigt säker på förhållandet, men oavsett
det är inte så många procent, för det jag läste det var det att faktiskt att 65% trodde att de rörde sig ungefär 30 minuter om dagen, medelålders befolkningen. Och sen så visade det sig att det var 7% som faktiskt levde upp till de här 30 minuterna.
Bra, för det var den studien som jag letade efter egentligen. Men då dök jag på den här andra som finns på KI:s hemsida. Men jag letade efter den 65-7 från början.
Se om jag har den någonstans.
För jag har också sett det där. Och framförallt är det vi män som tror att bara för att vi var hockeylirare när vi var 14 så är vi det när vi är plus 40-45.
Vi pratade just om det. Jag var på Healthy Business precis idag här, och så i pausen så var det någon som sa, min man, han säger att men jag har ju gamla meriter och men det funkar liksom inte när man är 45 och tror att det är, när man var 20 liksom ligger kvar. Men det är ju färskvara.
10 dagar brukar man ju säga någonstans för att konditionen håller i sig.
Mm.
Så att om du är i en träningsfas och blir sjuk så kan du liksom jacka på efter 10 dagar och fortfarande ha ungefär samma kondis någonstans.
Mm.
Men efter det så händer det något. Och har man då inte varit fysiskt aktiv på kanske... I alla fall inte regelbundet på 20-30 år. Då har det hänt något med kroppen. Så
det. Då har man lite att göra.
Ja.
Du, om du skulle skicka med någon, något tips till den som lyssnar. Vad skulle det vara?
Ja, men mitt det är några
kring rörelse saker. Då tänker jag.
Ja, det är absolut kring rörelse. Det som jag tänker är att det gäller att ha tydliga rutiner och ritualer. Därför att motivation, det är mycket inspirations- och motivationsknarkande. Så ursäkta uttrycket, men det finns inspirationsföreläsningar, inspirations-whatever överallt. Och det funkar en vecka, två veckor, i bästa fall tre veckor. Och sen så ösregnar det kallt den här morgonen. Och då ligger man gärna kvar i sängen och kommer inte upp. Så det gäller att ha en ganska tydlig plan för vad jag ska göra. Och följa den, det vill säga självledarskapet. Och det som är spännande med självledarskap är att självledarskap, det är rutiner och ritualer. Och det leder i sin tur till, när du sen upptäcker att du faktiskt klarar saker, till stärkt självkänsla och självförtroende. Så det blir ett självrullande hjul småningom i sig. Men sen så tänker jag så här, att gör det inte så svårt. Alltså idag så tror vi att man måste träna för att röra sig. Den största paradoxen är liksom elcykeln till spinningpasset. Alltså hur galet har det blivit då? Vi letar quick fixes hela tiden och det funkar inte riktigt så med vår hälsa. Men gör det inte så svårt. Bestäm dig för, räcker det att vara fysiskt aktiv? Det vill säga röra dig de här 30-40 minuterna om dagen som man faktiskt rekommenderar. För det räcker för att må bra. Däremot vill du höja din kapacitet mentalt eller fysiskt, ja, då behöver du bara motionera, vilket är lite tuffare än fysisk aktivitet. Och vill du som jag då, eller som någon annan som springer lopp, man tror att alla springer lopp idag, men det är fortfarande
lika många
idag som för 10 år sedan som håller på med det här. Det har inte hänt så mycket enligt Centrum för idrottsforskning. Men då måste man träna. Och träning kan vara i princip bara ge ut i skogen. Klättra, hänga, liksom rulla runt, göra kullerbyttor, massa olika saker. Det behöver inte vara att springa in på gym. Och framförallt, ge dig själv en utmaning som jag kallar för 2-gradersskiftet. Gör en liten övning, alltså en liten förändring som gör att du är helt säker på att du kommer att orka med att göra den över tid.
Mm.
För gör du, alltså byter ut, om du dricker 5 eller 7 koppar kaffe om dagen, byter ut 2 av dem till vatten, så kommer det hända någonting i ditt system. Om du inte går alls idag och börjar gå en gång i veckan i 3 månader, så kommer du vara på en helt annan plats än vad du är idag. Och går du en gång i veckan, jag går 2 då, och så vidare och så vidare. Så att jag alltså frukosten, om du nu käkar marmeladmackor, så helst inte, men om du nu inte kan låta bli just nu, lägg till då ett ägg eller en äggröra.
Precis.
Eller stekt ägg.
Det var också en takeaway från dagen, ja. På att lägg till istället för att tänka ta bort, för det blir så tråkigt.
Det blir så tråkigt då, så lägg till det. Det som händer i kroppen när vi börjar röra oss är att kroppen börjar själv ställa om sig och fråga efter det som den behöver.
Så är det.
När jag sprang inför fjällmaran för några år sedan, då kom jag hem och skulle ta min sedvanliga fredagswhisky som jag tagit i 20 år. Och min kropp bara skrek nej! Och jag satt plötsligt med en alkoholfri öl i handen, vilket jag liksom har skrattat åt tidigare. Och plötsligt så jag kan fortfarande inte dricka fredagswhisky. Det här var 2014. Visserligen skällde en professor på mig efter en föreläsning som jag hade hållit. Jag var livrädd, för jag tänkte att nu kommer han gnälla på någonting utav det medicinska jag har sagt. Men det han sa var att du får aldrig mer säga en sak. Och jag bara tittade, svetten började liksom tränga fram. Och jag bara, vad är det liksom? Du får aldrig säga att folk inte ska dricka fredagswhisky. Så det var det han hängde upp sig på i min föreläsning.
Att det blir för stor grej liksom.
Nej, men han tyckte att fredagswhisken är liksom, den är bra.
Den är helig.
Ja. Och tittar man på folk i såna här blue zones där man lever och blir 100 år gamla regelmässigt, så dricker de 2-3 glas vin om dagen. Inte 6 boxvinglas om dagen, utan de dricker 2-3 glas vin om dagen. Så att någonting kanske ligger i det han säger. Men alltså kroppen börjar fråga efter nya saker. Så kan du dels skapa en rutin som du faktiskt är beredd att hålla, där du gör en liten förändring till en början med, som du kan hålla i tid, åtminstone 3 månader, 90 dagar. Man pratar om det 21, 60 eller 90 dagar. Jag säger gör det 3 månader, 90 dagar. Och håll i den och sen upptäck vad kroppen börjar fråga efter och lyssna på det. säger den nej till fredagswhiskyn. Ta ett glas bubbel istället.
Mm.
Eller vad man
ja,
vill.
Ja, tack.
och frukosten. Lägg till ett ägg då. Minska, dra ner på kopparna kaffe, ett par stycken, byt ut det till vatten och så vidare och så vidare. Det behöver inte vara så mycket krångligare. Sen finns det ju massor med saker man kan göra. Men alltså, jag är intresserad av de här, om det nu är 7% som faktiskt rör sig hyggligt regelbundet. Min målgrupp är de 93 som inte gör det. För att få en som tränar 3 gånger i veckan och tränar 4 gånger i veckan, det går inte jag igång på. Men att få någon som kanske tränar 1 gång i veckan eller inte tränar alls eller inte har tränat de senaste åren att börja göra någonting som gör att de förändrar sin hälsa, både fysiskt och mentalt, det går jag igång på.
Mm.
Och framförallt när det gäller våra barn och ungdomar, för där har vi en skyldighet att vara en förebild.
Mm.
Och vi kanske får backa lite då.
Mm. Ibland så har jag ett motto att man får titta, ibland får man titta bakåt för att komma framåt.
Ja.
Bara för att se vad är det vi behöver liksom jobba med.
Allt var inte bättre för, men
inte
det finns
för att
saker
vara
som strävar, var bättre
utan
för
att liksom hämta hem.
Ja.
För att kunna gå vidare.
Ja. Allt var inte bättre för, men det finns faktiskt saker som var bra för. Till exempel, tittar man på Blue Zones forskningen igen då, så de som är med där, utav de 9 gemensamma faktorer som man har hittat som gör att de lever länge, så är faktiskt en av dem att de är fysiskt aktiva var 20 och 30 minut.
Mm.
Vilket ju faktiskt är det som forskningen säger. Bryt stillasittandet var 20 och 30 minut. Och de gör det, fast de funderar inte på det. De lever ju som vi gjorde för 100 år sedan.
Och så lite andra faktorer. De äter sig inte proppmätta. De kanske äter sig mätta till 70% ungefär. Och lite sådana faktorer.
Framförallt så äter de mera grönsaker. De äter kött ungefär en gång i veckan. 4-5 gånger i månaden. Och sen äter de mycket grönt. De äter mycket som är odlat själva.
Mm.
De går ut i sin trädgård och hämtar. De har ett socialt sammanhang.
Mm.
De känner mening med livet. Någon av de här japanska kvinnorna på ögruppen Okinawa hade sagt att hon skulle gå och ta hand om sina barnbarns 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 barnbarn. Eller vad det nu var. Det var i alla fall flera generationer bort.
Ja.
Det var hennes purpose of life. Det var det som gjorde att hon gick upp.
Ja.
Och det tror jag är viktigt för alla. Att ha någonting att gå upp för. Och liksom veta vad är det som jag tänker gå upp på morgonen. Och för mig så är det först an min familj givetvis, men utanför det så är det att se till att människor faktiskt mår bra. Därför att det är så mycket saker som händer runt omkring annars. Och då är rörelse ett bra ställe att börja på. Sen händer en massa saker på vägen.
Jättebra syfte. Du, om man vill komma i kontakt med dig, följa dig, köpa boken, boka dig. Vart går man in?
Tormysten.com funkar bra, min hemsida. Jag finns
Sten
på Facebook.
Med 2 E.
Ja, Sten med 2 E. Tormysten med 2 E.com. Och sen finns jag på Facebook och Instagram och LinkedIn och alla de här populära ställena man ska finnas på.
Precis, du sköter dig.
Ja, jag försöker.
Ja, det är bra.
Fast jag vet inte, jag har fortfarande inte riktigt listat ut exakt hur man ska göra. Men jag lär mig, vilket är spännande.
Ja, tycker jag ser det lite överallt så att det verkar funka.
Ja, det är bra. Det är bra.
Jag skriver med länkarna där i koppling till avsnittet också. Men du, vad spännande att höra dina tankar och funderingar och planer framöver.
Ja, jag hoppas det. Det är bara att gneta på.
Det är det.
Jag har en målålder på 127, så att jag är liksom, jag är knappt halvvägs.
Nej, men då är det långt kvar.
Jag får sätta fart, så att jag får springa. Så det gäller att springa långt och länge resten av livet här nu. Så får vi se vad som händer. Så kan man få en tegelsten i huvudet. Och
man vet aldrig.
Whatever. Men det vet vi ingenting om, så det är bättre att inte tänka så mycket på det.
Precis. Men du, tusen tack. Vad kul att ha dig med. Jättespännande.
Magiskt att få vara med.
Trevligt.
Tack.
Jag önskar dig en fortsatt epic kväll, för nu är det kväll.
Är det så?
Ja.
Ofattbart. Ja, det är bra. Då har vi en ny dag imorgon.
Ny dag, nya tag.
Ja.
Tack.
Tack så mycket.
Så, det var en torr ny sten full med energi och rörelse. Jättehärligt att träffa honom. Glöm nu inte att gå in och följa Torgny och Epic Living Sweden på alla kanaler som finns. Och om du har en minut över så gå gärna in på iTunes och lägg en röst på podden här. Så att den kommer upp i flödet så att fler får lyssna på Torgny och alla andra härliga gäster som jag har. Tusen tack för att du har lyssnat idag och jag önskar dig en fortsatt epic vecka.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.